Tack Gud för att du har gett oss ditt ord, att du inte låter oss sväva i ovisshet om din vilja, utan att du har talat till oss. Och vi ber Gud att du ska göra ordet levande idag genom din heliga ande. Amen. Vi har ju sagt under det här läsåret att vi särskilt vill lyfta fram den del av församlingens vision som heter att vi vill göra Jesus Kristus känd. I onsdags så hade vi besök av Mikael Hallenius som höll ett bibelstudium på det temat. Snart hittar ni det på församlingens hemsida om ni vill lyssna, ni som inte är här. Den första predikan som Jesus höll var ganska kort, eller också så sammanfattar Markus. Den lyder i alla fall så här, enligt Markus 1 och 15. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Det var det hela. Jag tänker hålla på lite till. Och det gjorde ju Jesus också ibland. Genom Jesus så har en ny tidsålder brutit in. Och var och en som omvänder sig får ta del av det här riket. Och på andra ställen så gör Jesus klart att de av oss som vill följa honom kan få vara små tecken på det här riket. I Kurdistan, men också här i Sverige. Ni är världens ljus, säger han, till de som vill följa honom. Men han är också väldigt tydlig med att den makt som har ockuperat den här världen inte kommer att sitta ner och applådera oss när vi utbreder riket. Det är tvärtom faktiskt. För ett tag sedan så talade jag om Nehemja. Det är ett studium som ligger på hemsidan om ni vill lyssna på det. Då tog jag upp ett avsnitt som handlar om motståndet mot det här murbygget. Man bygger upp Jerusalems mur. Och jag jämförde det här motståndet som Nehemja mötte med det som evangeliet möter i apostlagärningarna. Tobias, Sanballat och Geshem heter motståndarna i Nehemja. Idag har de andra namn. De har lite olika taktik. Men det är liksom ändå samma syfte, att vi inte ska bygga Guds rike, utan att vi ska hålla på med andra saker. Att vi ska fastna i oväsentligheter. I Sverige så möter vi inte motstånd kanske på det sätt som man gör i andra delar av världen, där det är yttre motstånd och förföljelse. Det förekommer tyvärr i en rad olika länder. Vi hörde om Syrien här. Open Doors har gjort en lista på vad är det värst. Vad är det svårast att vara kristen? Och då har man sagt Nordkorea, tätt följt av Afghanistan, dit Sverige skickar kristna konvertiter. Här i Sverige så möter vi motstånd kanske mer smygande. Det riktar sig istället mot våra tankar, mot våra värderingar. Jag vill kalla det för ett inre motstånd. De här olika tankeströmningarna som kanske också är lite motsägelsefulla påverkar oss mer eller mindre. Och jag tror att det är så att vi behöver läsa vår samtid utifrån Bibelns perspektiv. Att det är det som är vår uppgift. Annars kommer vi inte att kunna göra Jesus Kristus känd. Och jag nämner inte de här sakerna som finns i vårt samhälle för att skrämma upp oss, utan snarare för att beväpna oss. Göra oss vakna så att vi inte är naiva och tror att allt är så som det sägs i tv, i skolan eller i tidningen eller vad det nu är. När Nehemja märkte att motståndet var på gång, då såg han till att utrusta sina medarbetare. Med ena handen arbetade de och med den andra höll de sitt vapen, står det. Och alla som byggde hade svärdet hängande i höften under arbetet. Och vi kan tycka att det är lite obehagligt militäriskt språk. Men det här motståndet finns det talas om även i Nya testamentet. även om det då är överförd bemärkelse, att det inte handlar om människor utan om andra krafter som använder människor. I andra Korinthierbrevet 10, vers 4 och 5 så talar Paulus lite om det här. Han säger så här: ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till. Alltså det handlar inte om att skjuta folk eller använda svärd och så vidare. Utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och den kanske mest kända texten som handlar om det här, det är ju Efesiebrevets 6:e kapitel. Jag tar 2 verser därifrån, vers 10 och 11. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Och så nämner han, om vi läser vidare, sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, villighetens skor, trons sköld och andens svärd som är Guds ord. Det är en fantastisk vapenarsenal som Gud har gett oss. Djävulens lömska angrepp stod det här. Och lömskt skulle man nog kunna säga att motståndet är, eftersom det kommer smygande och riktar sig mot våra tankar. Det vill få oss på glid. Så att vi så småningom hamnar i uppfattningar som inte alls ligger i linje med Guds ord. Och i västvärlden så har det pågått en inre sekularisering av kyrkan som gör att budskapet ibland riskerar att förvanskas. Och det här kan ju verka lite skrämmande. Men det som är så uppmuntrande, tycker jag, det är att Gud har gett oss vapen för alla de attacker som vi möter. Han har inte lämnat oss ensamma. Så därför så känner jag att jag har ett väldigt gott budskap att förmedla. När jag nu kommer att ta upp 3 olika, vad ska vi kalla det, trender, utmaningar eller motståndare som vill hindra oss från att göra Jesus Kristus känd, så vill jag också titta på hur vi kan bli rustade och gå segrande ur striden. Och det hoppas jag ska vara den huvudsakliga känslan när vi går ut härifrån. Och det första jag skulle vilja ta upp är ombytlighet. Ombytlighet, som jag tycker är någonting som kännetecknar vår tid och vårt samhälle. Vi lever ju i en väldigt föränderlig värld. Ingenting verkar förbli vad det var. Det känns, i alla fall när man blir äldre, som att allting går fortare och fortare. Idealet i vår tid, det är ju flexibilitet. På Alléskolan där jag också jobbar så hade jag en kollega som berättade för mig vid lunchbordet att hon har som mål att byta jobb vart 5:e år. Och en dag var hon borta. Sverige har förändrats drastiskt under de senaste, ska vi säga, 100 eller 200 åren i alla fall. Jag tittade på statistik från SCB, jag kan bli sittande där, tycker det är spännande att titta hur det har utvecklats och förändrats. Och där stod det att i genomsnitt så flyttar svensken 11 gånger under sitt liv. Och det är några som har sagt till mig, ja, men det är, jag har flyttat fler gånger. Ja. Det är lugnt, 11, det är ju ingenting. Så. Men så var det inte förr. Jag har inget att jämföra det precis med, men jag har en släkttavla där hemma i sovrummet. Över min pappas släkt. Och då roar jag mig med att läsa födelseorten. Där det angavs. På äldsta raden så stod inte det. Men av alla de som föddes mellan 1793 och 1934. Det är den enda som lever för övrigt. Så är 31 av 32 födda i någon by utanför Tärnsjö eller Östervåla. 2 socknar i Uppland. Där föddes i princip alla under 5 generationer. Vilken levande landsbygd det måste ha varit. När folk bodde kvar. Det är nästan ingen av mina som jag känner som bor kvar. Några kanske, men det är jag som har flyttat så jag har inte koll. Antalet skilsmässor i Sverige låg långt in på 60-talet under 10 000 i hela Sverige. Nu har visserligen befolkningen ökat rejält, men 25 000 per år är ändå ganska högt. Det var siffran har legat på ungefär under 2000-talet. Och då finns inte separationer från lite mer lösliga förhållanden med. De är ju ännu fler. Att bo på samma plats, att jobba med ungefär samma sak och vara gift med samma person under hela livet. Kanske kan det låta lite tråkigt i en del öron. Men jag vet inte om tidigare generationer har levt sämre liv än rent ekonomiskt förstås. Tänk om det är så att frihetens pris för oss moderna människor i det rörliga samhället är rastlöshet och just ombytlighet. Att vi saknar det där sammanhanget. Det där som varar. Idrottens värld är ju populär för mig i alla fall. Jag kan ta ett exempel därifrån. Det är inte så vanligt idag att man spelar länge i samma lag. Det är en väldig omsättning på de olika spelarna i en och samma klubb om man tittar år från år. Och på 10 års tid, eller 5 bara, så är hela laget utbytt. Och då vill jag passa på att nämna Örebro Hockeys tränare Niklas Eriksson. Han är ju nämligen mest känd som spelare i ett lag som heter Leksands IF. Där gjorde han 721 matcher på 17 säsonger. Och det är klubbrekord. Så i fredags kväll innan match så hissades hans tröja nummer 16 upp i taket i Tegera Arena i Leksand. Och det tycker jag är ett exempel på att vi fortfarande hedrar de som är trogna. Det finns en längtan efter trohet på många områden i livet. Och det finns en sorg när vi inte längre kan leva upp till det idealet. Vi firar bröllopsdagar. Vi delar ut guldklockor. Jag har en annan kollega på Alléskolan som gick i pension här om året. Och då hade hon faktiskt jobbat där i 40 år. Så de exemplen finns. Risken när man håller på att resonera så här är att man tror att allt var bättre förr. Och jag är väldigt glad över att jag inte behövde bli bonde till exempel. Som min pappa och min farfar. Som köpte gården någon gång. När seklet var ungt. Det förra alltså. Men jag tror ändå att det är så här att i vårt samhälle idag så ser vi ett stort behov av den kristna dygden trofasthet. Paulus säger att det är också en andlig frukt. Och jag tror idag när församlingen har årsmöte att Gud vill uppmuntra sina trogna tjänare. Ni som står kvar år efter år utan att känna efter. Ni som inte liksom följer varje vindkast utan som står stadigt kvar på ordets fasta grund. Det är så mycket värt. Ni är pelare i Guds församling. Kanske är det så att det inte slog gnistor om er alltid. Men det behövs människor som finns kvar när andra drar vidare. När andra passerar revy. Och jag tror att ni kan inspirera oss andra så att vi inte blir några vindflöjlar. Utan vi också kan få bli uthålliga som ni. Det är ju inte alltid som våra vänner och grannar intresserar sig för kristen tro första dagen. Första gången vi kommer in på det. För en del, särskilt svenskfödda, vill jag på säga, så kan det ta decennier. Och då behöver vi vara trogna och uthålliga. Både i bön och i vittnesbörd. Ett av de viktigaste dragen i Bibelns gudsbild, det är trofastheten. Att han har ett sånt oändligt tålamod med oss. Klagovisorna 3, 22-23, det brukar vi sjunga ibland. Jag tror vi sjöng det förresten. Men Herrens nåd tar inte slut. Det gör ju våran, eller hur? Ja. Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Det sjöng vi i början också. Stor är din trofasthet, min Gud och Fader. Växlingens skugga ej finnes hos dig. Ju fortare allting går, desto större behov har vi att falla tillbaka på Guds nåd och Guds trofasthet. Det var det första jag ville ta upp. Ombytligheten och Guds trofasthet som vapen. Någonting annat som utmärker vårt samhälle och som verkligen kan bli en fiende när vi vill utbreda Guds rike, det är den här stressen. Stressen som alla pratar om. Det är så många som upplever att de har för mycket att göra. Och i nästan alla ideella organisationer, församlingar inräknat, så är det svårt att få tag på ledare. För människor upplever, jag har inte tid, jag orkar inte. Yrkeslivet ställer höga krav, vi ska prestera på hög nivå. Åtminstone ska vi få chefen att tro det, eftersom det är individuell lönesättning. Dessutom ska vi hinna med intressen, fritidsaktiviteter. Och sist men inte minst så ska vi visa upp en lycklig familj på skrytbok och andra sociala medier. Man kan bli stressad över mindre, eller hur? Och det är väldigt lätt att prioritera fel. Och så går man där och bär på den skulden. Ja, men varför gjorde jag så? Jag borde ju ha gjort så istället. Jag läste statistik från Försäkringskassan. Det var, jag tror det var februari 2017. Och då stod det att 36 000 svenskar var sjukskrivna för anpassningsstörningar och reaktion på svår stress. Så kallar de det. Och det var en enorm ökning. Och intressant nog så var 80% av dem kvinnor. Det kan man väl tolka på olika sätt, men en trolig orsak är väl att kvinnor i allmänhet tar ett större ansvar för hemmet. Ett annat orosmoln är det ökade mobilanvändandet. Där vi tror att vi hela tiden måste vara uppkopplade för att inte missa någonting. Har det hänt något nu under predikan? Har jag fått något spännande? Nej, det har jag inte fått. Jag har flygplansläge, vad bra. Det får inte vara tråkigt en enda liten stund. Det är det värsta som kan hända oss. Men då får vi inte heller tid för eftertanke. Svenska kyrkan hade en fantastiskt bra reklamkampanj för ett tag sedan. Och det hette Tid för eftertanke, Svenska kyrkan. Tid för eftertanke, det är något som vår tid har behov av. Det finns inte så mycket forskning än på vad det här kan innebära. Men mycket tyder på att hjärnorna som vi har, trots allt, de flesta av oss skulle jag säga, nej alla, att de blir överbelastade, att koncentrationsförmågan påverkas negativt. Det dricker vi lite på. Vad är då evangeliets budskap in i det här? För alla oss som lever under stressen som vi själva och andra lagt på oss. Jag skulle vilja säga att svaret på den frågan är nåd. Nåd. Det är ju kärnan i evangeliet. För alla de av oss som upplever att vi inte orkar leva upp till kraven, vilka de nu är. Nåd. 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 Vårt uppdrag är att förkunna ett nådens år från Herren. Du behöver inte klara av allt. Nåden är inget mesigt och oförargligt. Det är inte ett sätt att släta över det som blev fel. Men nåden finns tillgänglig för var och en som vill ta emot den. Jag börjar med att citera Jesus. Omvänd er och tro på budskapet. Att ta emot syndernas förlåtelse, det innebär att sluta förneka och sluta kämpa emot. För de av oss som tycker att vi klarar av allt i vår egen kraft så kostar det på. Det kostar på mycket stolthet att ta emot nåden. Och därför så kanske det är lättare för dem som står på botten att ta emot nåden. Matteus evangeliet 11. Ett ord som jag tror är rakt in i vår tid. Oerhört aktuellt, fast det sades för 2000 år sedan. Matteus 11, 28-29. Jesus säger så här: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Anapausis står det på grekiska. Anapausis, paus för ert psyche. Paus för psyket. Det tror jag många av oss skulle må bra av. Bördorna som vi människor bär, de kan se oerhört olika ut. Men befriaren är densamme. Jesus Kristus, Guds son. Han som Johannes 8:36 säger: om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Det var det andra. Några ord också till sist om individualismen. Kulturkartan World Value Survey visar ju att Sverige sticker ut i världen. Vi är mer individualister än någon annanstans. Den kollektiva religiositeten spelar mindre roll för oss. Ändå är de flesta fortfarande medlemmar i Svenska kyrkan. Hur nu det går ihop, kanske någon slags försäkring, jag vet inte. Individualismen är ju inget entydigt negativt. Att varje enskild människa kan göra sina egna val i livet, det är ju positivt och det är grunden i ett demokratiskt samhälle. Jag nämnde nyss att jag var glad över att jag slapp bli någon bondgubbe i Norduppland. Men det jag tänker på nu, det är vad som händer när vi driver det här för långt. Då använder man ord som kränkt varje gång man inte får som man själv vill, till exempel. I en långt driven individualism, då prioriterar vi oss själva framför det gemensamma. Det är mina behov, det är mina pengar och så vidare. Men baksidan av det, det blir ju att vi tror att vi måste bära våra bördor själva. Och det ska mycket till innan vi ber om hjälp. Och för oss i kyrkan kan det ju bli så att vi hellre ber tyst för oss själva än tillsammans med någon annan. Att det är mycket lättare för oss att tända ett ljus än att be om förbön av en människa av kött och blod. Men att vara församling, det är att vara till för varandra. Det är att bära varandras bördor. Det är att få upp ögonen för att vi inte är konkurrenter. Vi är trossyskon där vi hjälper varandra. Mest naturligt är ju förstås att vända sig till någon man känner väl. Men vi har ju faktiskt också en Facebookgrupp som heter Hjälpa varandra i Lundhagskyrkan. Om man inte vet vem man ska vända sig till om man behöver hjälp med något. Det är ett resultat av en församlingshelg för några år sedan. Vad var det Jesus gjorde när han kom för att etablera Guds rike på jorden? Jo, han skapade en gemenskap. Det var det han gjorde. Han samlade lärjungar. Och vi ser hur den första kristna församlingen växer fram. Här har vi en oerhörd möjlighet att vara en motkultur till den individualism som har skapat ett samhälle med flest ensamhushåll i världen. Vi är lemmar i en och samma kropp. Så vapnet mot en isolerande gemenskap eller individualism är gemenskap. I Bibeln så är måltiden en väldigt central och kanske det starkaste uttrycket för gemenskap. Det är så man visar att man hör ihop. Nattvarden ingick från början i en verklig måltid. Och enligt Paulus så är det så att när vi firar nattvard så bekänner vi oss inte bara till Jesus utan också till varann. Vi godtar varann. Han säger så här i första kor 10:17. Eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. För alla får vi vår del av ett och samma bröd. Att bara knyta identiteten till sig själv, det gör människan väldigt ensam. Men vi har en fantastisk möjlighet här. Vi är en del av ett större sammanhang och det sträcker sig över hela världen och det sträcker sig också över alla tider. Vi förenas också till sist av uppdraget. Vi har ett och samma uppdrag att göra Jesus Kristus känd, som jag inledde med. Det illustreras väldigt fint i Nehemja, där man bygger upp den här muren. Olika människor bidrar med olika saker i ett gemensamt projekt. Längs muren i Nehemja så finns det präster, leviter, guldsmeder, parfymberedare, översätt det du Kevin, köpmän, kvinnor, män, söner och döttrar. Och jag ser det som en förebild till alla de gåvor och tjänster som vi har fått i församlingen. Genom den helige ande får vi motivation att göra Jesus Kristus känd, att inbjuda andra till festen. Den som har fått uppleva hur Jesus tar bördorna vill ju gärna berätta om det för andra. Och vi får också genom andens frukt den mognad som gör att vi kan genomskåda vår tids Sanballat och Tobia. Efter att ha räknat upp de så kallade tjänstegåvorna som talar om olikheter i församlingen, så skriver Paulus så här i Efesebrevet 4:e kapitel. Jag läser det till sist. Vers 4:14-16. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Det är de jag har talat om idag, några exempel. Men de ska inte styra oss, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Jag har tagit upp några av vår tids utmaningar. Det finns många fler, men de här tre låg överst på något sätt i huvudet. Men jag har också talat om evangeliets budskap, hur det kan rusta oss att gå segrande ur den här striden. Guds trofasthet är vapnet mot ombytligheten. Hans nåd mot stressen, och gemenskapen lyfter oss ur isolerande individualism. Låt oss be. Gud, vi är så tacksamma för ditt goda rådslut som vi har fått tagit del av. Att du inte är främmande för oss och för den värld vi lever i. Att ditt ord är så förunderligt aktuellt när vi läser det. Och att vi kan få ta del av så mycket visdom och så mycket vägledning. Du ser, Herre, vad det är som vi brottas med i första hand. Vad som är vårt livs sorg. Där vi känner att vi inte har lyckats. Tack, Herre, att vi får komma till dig idag och ta emot nåd. Att vi får komma och ta emot ny kraft. Nytt hopp om att du vill upprätta oss och hela oss. Att för dig, Herre, finns det inga hopplösa fall. Och du älskar oss precis lika mycket när vi misslyckas som när vi lyckas. Och jag ber Gud att vi ska få känna den tryggheten och den glädjen över att du vill ha med oss att göra. Vad som än har hänt i det förgångna så vill du ha med oss att göra. Vi tackar dig för ditt rike och att vi får vara del av ditt rike. Och vi skulle vilja be den här bönen igen. Tillkom med ditt rike. Låt ditt rike komma. Låt oss här i all vår brist få vara små tecken på ditt rike. Du har ju själv sagt att vi är världens ljus. Vi fattar inte hur det ska gå till. Men det måste väl vara så att du har tänt det i oss. Det måste väl vara så, Herre, du har tänkt. Så vi tackar dig att du idag vill utrusta oss ännu lite mer att få vara dina vittnen i den här mörka världen. Tack för din trofasthet att du aldrig sviker. I Jesu namn. Amen.